Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Varmt välkommen till Epic Lifestyle, podden med mig Sofia Resare. Den här podden produceras av Epic Living Sweden där vi arbetar med hälsodriven tillväxt för företag och organisationer samt med helhetshälsa och stresshantering för enskilda individer. Men idag så ska vi prata om biohacking här i podden och jag har med mig Christer Kauppi som är biohacker. Och Christer kommer att berätta för oss hur han ser på skillnaden mellan en hälsointresserad person och en biohacker. Vad är det som gör skillnaden däremellan? Vi kommer få veta hur det kom sig att Christer börjar intressera sig för de här frågorna. Vi pratar om att byta perspektiv och jobba med sitt mindset och bygga starka vanor som främjar de mål som man vill uppnå i sitt liv. Och Christer skickar också med 3 tips i slutet som jag kommer avslöja redan här. Men för den sakens skull så ska du inte låta bli att lyssna utan ta in helheten. Men de 3 tipsen som Christer skickar med där på slutet är nummer 1 att tänka på de 5 grundpelarna som han pratar om i vårt samtal. Som är då sömn, motion, stress, kost och fasta. Och just fasta är någonting som Christer har djupdykt i. Andra tipset är att vara uppmärksam på kroppens tidiga signaler när någonting inte står riktigt rätt till. Det är så lätt att vi bara kör på och tänker att det är inget eller det går över eller man ska inte gnälla, men var uppmärksam på de där signalerna som kroppen skickar ut, för kroppen har rätt. Och den tredje tipset som Christer skickar med oss är bli nyfiken på hur du fungerar och hur du kan fungera bättre. Och gärna att man gör det här tillsammans med andra, för då blir det så mycket roligare och man lär sig också såklart av varandra. Så det är liksom lite av summeringen av det hela. Och vill du gå in och läsa mer om Christer så har han en hemsida, masteronething.se. Gå in och läs där. Ta del av det han erbjuder. Och gällande Epic Lifestyle-podden så är jag otroligt tacksam om du vill gå in och följa podden i din podcaster-app och gärna ge en recension, för det betyder så otroligt mycket, för det gör att mina gäster här i podden får chans att nå ut till fler. För just de här recensionerna hjälper till att lyfta fram. Så att, för jag tycker att de som är med och gästar här och delar sin kunskap förtjänar att nå ut till väldigt många. Ja, men då ska vi gå över till samtalet som jag hade med Christer Kauppi om biohacking.
Hej Christer Kauppi och varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden. Väldigt trevligt att ha dig här.
Stort tack, så är väldigt trevligt att vara här.
Ja, men tack. Det var flera år sedan som vi sågs. Vi har ju känt varann i, jag vet inte, kanske 5 år?
Tre, fyra. Tiden går väldigt snabbt. Man tappar lite det här tidsperspektivet när coronan kommer här emellan. Och så här. Men det kan kanske vara... Ja. Fyra, fem år sedan.
Precis. Och vi har andra sammanhang. Men idag ska vi prata om biohacking eller hur man nu vill uttala det. Och jag fick en fråga från en lyssnare om jag inte kunde ta upp den frågan i podden. Och då tänkte jag genast på dig, Christer. Top of mind. Så nu sitter vi här och ska försöka reda ut det här begreppet som, ja, det kan ju bli hur stort som helst såklart. Men vi får väl försöka hålla det på en nivå som jag kan hänga med på i alla fall. Vad tror du om det?
Ja, det tycker jag låter jättebra. Det är ju som sagt, det finns väldigt många olika sätt att se på det hela. Så och försöka hitta en form av nivå som där de flesta egentligen förstår vad det handlar om och kanske också hur man som vanlig människa egentligen kan komma igång. Man behöver inte vara en nörd eller till exempel en ingenjör eller någonting sånt för att biohacka, utan man kan komma igång med ganska enkla medel.
Spännande. Men du, hur börjar det här? För jag minns inte, eller så pratade vi inte om det när vi lärde känna varann, att du var intresserad av de här frågorna. Det kanske du var. Men hur började det här och varför har du så stort intresse av ämnet? Som vi ska gå in på sen och förklara vad det är för någonting. Men bakgrunden?
Egentligen kan man titta kanske lite tillbaka i tiden när jag var tonåring, så fick jag ett intresse kring personlig utveckling. Och det som jag tyckte var väldigt fascinerande där, det var att beroende på hur jag tänkte så kunde jag påverka mina olika känslotillstånd och hur jag agerade i vardagen. Det tyckte jag var väldigt häftigt. Och en sak som påverkade mig väldigt mycket är ett mindset som hjälpt mig genom olika motgångar genom livet till exempel. Det är allting som inte dödar dig gör dig starkare. Och bara ett sån liten mindset så kan hjälpa en att klara till exempel olika motgångar på ett bättre sätt. Men det kan vara att få höra det när det är tufft kanske inte alltid är det roligaste att höra, för då är ju livet inte bra. Men i efterhand när man börjar reflektera på hur det gick och man tog sig upp ur gropen, så märker man att man växer som människa. Och det finns så himla mycket sådana här olika sätt att tänka på som hjälper en i livet. Antingen att de Ja, främjaren eller att man trillar ner i djupare olika gropar. Så det tycker jag är jättehäftigt.
Så tidigt börjar liksom med personlig utveckling.
Personlig utveckling, ja. Mm. Och jag hade också problem med, jag brottades med perfektionism. Jag ville verkligen finslipa saker så att det var 100% perfekt. Och när jag kom in i arbetslivet, där man hade tidsramar, deadlines och såna här saker, så blev det ju en chock för mig. Då hade jag inte längre tid eller möjligheter för att hålla på och finslipa i all oändlighet, utan jag fick släppa ifrån mig saker som var lite halvdanna eller inte 100%iga. Och det tärde på mig väldigt mycket i början. Och det gick så pass långt att jag började gå terapi, KBT för detta. Och jag ser det egentligen som lyxterapi. Det var inte så här att jag mådde superdåligt, men det var som en träflis i sinnet som störde. Och jag tror jag gick kanske ett tiotal gånger, och vi pratade fram och tillbaka kring mindset och tankar och hur det kom sig att man hamnar i de här bitarna. Och sen en dag så hittar man det här mindsetet som löste upp det hela. Och det var att jag bytte ut en enda ord i mitt vokabulär. Och det var att sträva istället för att kräva. Mm. Man krävt 100% perfektion. Men när jag började istället sträva efter 100% perfektion, så blev inte allting ett misslyckande när jag inte nådde 100% perfektion. Utan då kunde jag ställa mig frågor istället. Ja, hur kom det sig att jag inte nådde 100% den här gången? Ja, förutsättningarna såg lite annorlunda ut. Jag hade tidsramar som jag behövde hålla mig inom. Kan jag lära mig av detta och förbättra mig till nästa gång? Istället för att kräva 100% perfektion, och når jag inte det så är det ett misslyckande och så klankar man på sig själv.
Men det där är ju väldigt intressant och viktigt. Jag brukar ta, om jag tar en liknelse då, att istället för att säga att jag hinner inte vara ner för någonting, träna eller umgås eller städa, alltså att jag byta ut det mot just nu prioriterar jag inte, eller jag väljer att inte fokusera på städningen eller att umgås eller träna. Exakt. För att det här att jag hinner inte, det blir bara en ond spiral. Det är mycket vi inte hinner, men varför hinner vi inte? Det kanske inte ens är viktigt för oss.
Nej, men det är så himla häftigt att just bara ändra lite på sitt vokabulär, så kan det bli helt andra känslotillstånd och handlingar utifrån det. Så då är därifrån egentligen resan började, och jag fastnade i det här med att känna en stor passion för att förbättra olika saker och ting. Och sen när jag väl kom in i arbetslivet så tyckte jag att det här med förbättra och utveckla olika processer i företag var väldigt spännande, hur man kan få team att prestera bättre och må bra. Och när jag träffade min fru för snart 15 år sedan, så hon läste kost- och friskvårdsprogrammet. Och därifrån fick jag sen då hälsointresset. Och när jag väl började förbättra min hälsa, så märkte jag vilka otroliga, vad ska man kalla det? Nej, men fördelar det hade egentligen på mig. Dels ökad energi, förbättrad koncentration. Jag var effektivare på jobbet och vikten gick ner. Och, nej, men det, helt plötsligt så kände jag att jag var i mitt livs bästa form. Så det kändes väldigt härligt, och sen har det snurrat på därifrån.
Mm. Hade det varit intressant, nu hade du redan gått i KBT där, när du började satsa på kosten och hälsa på så sätt. Det hade också varit intressant att se om det inte hade gått i KBT, om den personliga satsningen på kost och träning hade gett effekt på ditt kontrollbehov, om man säger.
Ja, du tänker så att om jag skulle varit en perfektionist och gått in i hälsovärlden, att det kanske, jag menar, det kanske jag skulle tärt på mig.
Nej, jag tänkte mer att börja tänka att med mer balans i kropp och knopp, så kanske inte den här perfektionen är lika viktig. Spekulation.
Ja, men den är bra. Det, för det, där kan man ju tänka väldigt mycket just kring att hur långt ska man verkligen sträva kring att optimera sin hälsa? Man kan hålla på finpussa på detaljer i all oändlighet. Och det som jag skulle nog se det som att där gäller det att på något sätt hitta kanske de svagaste länkarna i sitt liv och försöka lyfta dem. Och inte bara fokusera på det som man tycker är roligt, utan försöka få basplattan i sitt liv på plats. Får man den på plats så lyfts livet till en helt annan nivå egentligen.
Ja, det märker man när man känner harmoni i kropp och själ, så reagerar man ju inte alls lika starkt på omvärlden. Mår man inte bra av olika skäl och sen händer någonting utöver, då, ja, vi är ju alla olika, en del drar sig undan och andra är mer utåtagerande och så, men vi reagerar ju kraftigare då. Och det kan man ju känna ibland att, jaha, nej, men oj, det där hände, men jag tog inte åt mig, eller det var liksom ingen stor grej. Medan kanske bara för någon vecka sedan eller månad sedan så vet jag att jag hade reagerat mycket kraftigare, för då var jag trött och slut och sådär. Så att det är inget konstigt, men det är intressant när man blir medveten om.
Och sen tror jag att det är bra också att tänka att alla vi människor har brister och utmaningar och problem och sjukdomar och såna här saker som vi brottas med. Det finns inte en enda människa där ute som är en supermänniska. Även om det kan kanske framstå som det i sociala medier att det finns sådana. Men tittar man bakom så ser man att vi är ganska lika, men vi har de olika slagen som vi brottas med kan skilja sig åt.
Precis, verkligen. Men om vi ska titta på det här, vad det nu är för någonting då, biohacking, vad är det för någonting? Vi har liksom nämnt det, men kanske man har hört talas om det och så tror jag att men då har man chip under huden eller någon infra grej i pekfingret som man kan ja, det finns ju alla möjliga varianter. Är det så? Är du en robot? Har du en massa utrustning inopererat under skinnet?
Nej, jag har inte kommit dit än. Det har opererat in implantat då, eller man kan ju också ha proteser till exempel för att optimera sin kropp på olika sätt. Till exempel en handprotes som gör att man blir väldigt stark i handstyrka skulle kunna vara en form av biohacking. Men om man på något sätt försöker dra ner det lite till den här vardagliga människonivån och inte på den här nödnivån, så tycker jag att man skulle kunna säga att biohacking handlar om att bli mer nyfiken egentligen på hur man själv fungerar och också hur man kan förbättra sig själv så att man kan leva ett bättre liv. Och tittar vi på det här med, som jag nämnde, att vi alla människor har olika problem, utmaningar och sjukdomar och såna här saker och mål för den delen. Så kan man med hjälp av biohacking lära sig att hantera de här olika problemen och utmaningarna på ett bättre sätt. I vår uppfostran till exempel och i skolan så lär vi oss till exempel väldigt sällan hur vi ska hantera problem och utmaningar i livet. Utan där blir det oftast att vi hamnar i en kris och det är oftast då vi blir tvungna till att nästan lite panikartat börja läsa in oss. Det vill säga att man åkte in i väggen till exempel. Ja, då måste man lära sig om stresshantering, hur man ska komma tillbaka i livet och såna här saker. Men genom att man på något sätt blir mer nyfiken i livet runt hur man kan lära sig att leva på ett bättre sätt, så kan man minska väldigt mycket onödigt lidande, så att inte man åker in i väggen eller att man hamnar i malande tankar eller att sjukdomar förvärras för att man sopar dem under mattan eller någonting sånt. Mm. Så biohacking för mig handlar om att skapa fler bra dagar i sitt liv och att ta kontroll över sitt liv och inte låta slumpen styra så mycket att ena dagen så blir det en bra dag och sen andra dagen så kanske det blir en mindre bra dag. Utan ta mer kontroll över att skapa fler bra dagar i sitt liv.
Mm. Skulle du säga att det handlar mycket om att planera och strukturera, alltså förebygga, alltså rutiner tänker jag. Mm. Rutiner kring, jag menar, om du chansar på att när du vaknar på morgonen och chansar på att det känns bra eller inte bra, då är det väl lite 50-50 då hur det blir. Om inte det blir så här mittemellan och lite grådaskigt som vädret idag här utanför. Men om du har rutiner eller vanor som gör att du börjar påverka ditt mindset då, och din kropp redan från början, då har du ju liksom lagt en plan för dagen. Sen kan det ju hända saker ändå. Men det, personligen tycker jag att det är stor skillnad. Och jag märker när jag tappar mina rutiner att det blir ju mer en chansning.
Ja.
Mm. Och så tänker jag, varför har jag tappat mina rutiner som jag kanske har gjort över flera år? Jag har rutiner som jag gjort flera år. Och ibland så vissa perioder så tappar jag dem. Det kan ju vara för att vecka semester eller någonting. Eller att man reser mycket som man börjar göra nu igen till exempel. Då tappar jag lätt.
Ja, jag tror just det med semester och såna här saker. Det är väldigt skönt att kunna få en lite andra perspektiv egentligen i sitt liv och få en liten oas att vara i. Men den är ju väldigt spännande just för att det är många som tappar sina rutiner där, och tappar man dem så blir det mycket jobbigare sen att komma tillbaka från semestern, och så får man börja bygga upp rutinerna igen.
Mm.
Och är man inte bra på att bygga upp rutiner så kanske det tar till nyår innan man lyckas komma igång med träningen, och så ska man sätta upp ett nyårslöfte att nu ska jag verkligen komma igång med träningen. Och så köper man det här gymkortet på rea och allting känns jättebra. Och så ska man börja träna 7 dagar i veckan helt plötsligt och ha jättestor motivation. Men sen så återigen när man möten och sådana saker kommer på jobbet och det blir mycket att göra, så plötsligt blir det inte längre 7 dagar i veckan, utan då blir det kanske 1 dag i veckan, och sen efter några månader så tränar man inte alls. Så, och sen kanske det blir att man läser någon sån här Instagram-post att ja, börja meditera. Det är den nya grejen. Det är jättebra att göra. Och så blir man inspirerad av det, hoppar på det och tycker att det funkar jättebra, men efter en tid så tappar man det också, och där blir det ju som sagt en jätteviktig bit, det är ju att lära sig att bygga starka vanor i sitt liv, och vanor egentligen som främjar de målen som man vill uppnå i sitt liv. För det, man skulle kunna egentligen ta, om vi tar ett exempel, vad är skillnaden till exempel mellan en person som är hälsointresserad och en biohacker?
Mm.
Den kan ju vara intressant att
verkligen, titta på. Den har jag suttit och tänkt på nu.
För om vi tar det exemplet där med, eller en vanlig som biohacking tips är till exempel kallduschar.
Ja.
Det ser man lite här var att någon biohacker säger, ja men kalldusch, det är den nya grejen, det ska man börja med. Och de kan nämna lite olika fördelar med det hela. Och en hälsointresserad person som ser ett sånt inlägg blir troligtvis inspirerad och tänker att ja, men det här måste jag prova, för det låter ju helt fantastiskt. Men en biohacker kan ju också bli inspirerad av ett sånt inlägg. Men man tittar egentligen på, man börjar ställa frågor lite innan man börjar hoppa in i det hela. Som till exempel, hur kommer det sig att kallduschar är bra? Vad baseras det påståendet på? Finns det några vetenskapliga studier? Är det bra i alla sammanhang? Är det bra till exempel för alla människor eller bara för vissa? Passar det? Är det i linje med de målen som jag vill uppnå? Och såna här saker. Och om man till exempel har som mål att få stora muskler, Så en biohacker kommer ju hitta att kallduschar i samband med styrketräning, det är ingen bra kombo, utan då får man sprida ut de delarna så att de inte inträffar tätt in på varandra.
Mm.
Så det finns väldigt mycket just såna här saker, att man tar ett steg ytterligare och tittar vad finns bakom det hela.
Ja, men det var ju bra, för jag tänkte också sedan, så det, vad är skillnaden egentligen? Det är många som är hälsointresserade, men som sagt, vad skiljer de begreppen åt? Och, nej, men det där stämmer. Jag berättade här för dig förut att jag varit med på lite olika såna här seminarier, biohacking och så, och det finns väldigt mycket intressant. Det blir väldigt nördigt också, och det är lätt att man tappar bort sig om man inte är insatt, för man hänger inte med alltid. Och vissa saker är väldigt enkla. Men just vad är skillnaden? Ja, men det där var ju, och det där är ju väldigt sunt, för att det finns ju ingenting som passar alla. Och det är samma med kalla duschar. Det passar inte alla, det passar inte mig hela året. Inte varje dag, det är olika perioder. Det har varit fantastiskt vissa perioder, och andra perioder känner jag, nej men det är inte min grej just nu. Men jag har kunskapen, och jag ibland så en trött morgon är det perfekt.
Ja, det är bra.
Det är bra. Ja. Och jag vet personer som har börjat efter att vi har pratat om det, och har tyckt att det var bra, och andra tycker att det är förskräckligt. Så.
Ja, men det är som sagt, det som jag tycker är häftigt med kallduscha, det är ju dels att det är två dimensioner i det hela. Den första är den mentala delen, att göra någonting som tar emot att göra. Det finns ingen människa som älskar kallt vatten, utan där drar det, den drar igång en stressreaktion i kroppen. Och att ta modet att ta den duschen trots att det mentala och kroppen säger nej, det är ett sätt att på något sätt lära sig att ta sig ut utanför komfortzonen.
Och det är fantastiskt när man har liksom kommit dithän att man testar, man vrider om kranen, det blir iskallt. Så finns det ju olika sätt att närma sig det momentet och känna att andningen är med, och det är helt okej.
Exakt.
Man känner sig lugn, finns ingen panik.
Och det just det steget som du går in på där, som det här med andningen och såna här saker. Det första steget är att våga ta steget. Det andra steget är när stressen kommer, att kunna hitta ett lugn där. Och inte öka stressen. Så det är också en väldigt häftig sak. Man kommer inte dö.
Nej, inte av det kalla vattnet i alla fall. Annars är jag en landkrabba. Men tack vare det, de kalla duscharna, så har jag hittills, jag är ingen vinterbad, det är inte det, men jag har ju varit landkrabba, alltså jag har inte badat knappt nu, varit utomlands i 40 graders värme förut. Jag har tvingat mig ner i en pool liksom, när det är 40 grader. Och nu är det så här, ska vi gå och bada, säger jag, och familjen säger, ska du bada nu? Ja, det är jätteskönt, och jag kliver ner och det är 14 grader och sådär. Så att jag har ju liksom tränat i duschen.
Exakt.
Jag tycker det är skönt. Så att även vid mogen ålder kan man bli att man uppskattar svensk insjö på sommaren.
Ja, men det händer saker i kroppen där, att om vi tittar tillbaka på det här med allting som inte dödar det, gör det starkare. Och det är också samma principer egentligen med hur kroppen fungerar. När vi tränar så bryter vi ner musklerna, vi skadar musklerna, och när musklerna får återhämta sig så växer de och blir starkare. Och samma är det egentligen med kallduscharna. Kallduscharna drar igång en stressreaktion, Men kroppen lär sig att hantera den här stressen på ett bättre sätt nästa gång du tar och duschar. Och då blir det inte riktigt lika tufft som den första gången som man tog kallduschen.
Nej, och sen effekten efteråt med, alltså vagusnerven sätter ju igång då. Det blir kallt och den sätter igång och börjar jobba. Mm. Vagusnerven så går hela ryggraden och ner till nästan alla inälvor. Och där sätter jag också lugn- och ro-systemet igång. Så att det blir ju den här mentala lugnet som man får. Det blir först en chock, men sen utvecklas det till en harmoni, ett lugn. Så att det blir en process. Så att, så det är också väldigt spännande. Mm. Så, ja. Men om vi inte ska börja med kalla duschar då. Vad finns det någon så här bas man kan tänka? Man vill ta steget lite ytterligare från att vara hälsomedveten till att öka sin livslängd. Mm. Det är väl det du går ut på. Leva fler friska år. Det är väl, vi vet ju inte om vi kommer leva fler år. Det finns ju de som säger att vi kommer göra det. Men den som lever får se. Men huvudsaken är att få vara frisk.
Mm. Mm. Och hur då, man kan biohacka de bitarna.
Ja.
Jag tycker att man kan se lite som att det finns fem grundpelare inom hälsa. Och de som man har pratat mest om egentligen i många år, det är sömn, motion, stresshantering och kost. Men en pelare som vuxit upp under 2000-talet främst här, där det forskats väldigt mycket kring, det är den nya pelaren som jag ser det som. Det är fasta. Det vill säga att mellanrummet, mellan måltiderna. Så att man utökar egentligen den. Och där finns det ju väldigt mycket spännande forskning som visat på fastans fördelar och att minska till exempel eller försena så att man inte lika snabbt får livsstilssjukdomar. Och det finns djurstudier som visat att kalorirestriktion ökar livslängden på väldigt många olika djurarter. Men också hälsan. Och fasta triggar igång liknande processer som kalorirestriktion. Och i vissa fall till och med bättre biologiska reparerande processer än kalorirestriktion. Mm. Men i alla fall de här fem basspelarna, de tycker jag är för en bra bas egentligen för en biohacker att försöka sträva efter att få på plats i sitt liv. För får man den på plats så skapar det en väldigt bra bas för ett långt och ett hälsosamt liv. Och jag vet inte om man kanske kan nämna några tips egentligen på de här bitarna.
Jag sitter bara och tänker på den här fastan som jag tycker är jobbig. Ja. Men vi tar dina bra tips först. Jag fick lite stress här.
Ja, men vi kan ta fastan lite innan där. För det är en sak som de flesta egentligen inte tänker på. Det är att vi alla fastar. Och den längsta fastan som de flesta människor har, det är från middag till frukost. Och det är en fasta på runt 10-12 timmar. Men det som forskningen har sett då, det är att fastan behöver vara en aning längre, runt 16 timmar. För att man ska börja få de här olika hälsofördelarna som man har sett då. Och en annan positiv fördel är att man också kommer in i en fettförbränningszon kan man säga, vilket gör att det blir mycket lättare till exempel att gå ner i vikt och erhålla hälsofördelar av det också.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Så, ja.
Är det total fasta då? Är det bara, får man dricka vatten? Vad får man dricka?
Ja, nej, men den är jättebra.
Kaffe och macka.
Där finns det ju olika svårighetsnivåer egentligen, skulle man kunna säga, på fastan. Den svåraste nivån på fasta, det är torrfasta. Och där finns också olika nivåer, att man får inte komma i kontakt egentligen med vatten, till exempel duscha eller tvätta händerna eller någonting sånt. För kroppen absorberar vatten även om det kommer på huden. Sen så finns den här lite mildare där man inte dricker vatten, men det är okej att tvätta händerna till exempel. Den typen av strikt fasta, den brukar inte rekommenderas, för att det är risken för olika hälsokomplikationer ökar när man också tar bort vatten. Så den vanligaste typen av fasta, det är vattenfasta. Man dricker vatten, det är okej att dricka till exempel grönt te, svart kaffe utan grädde och sådär. Man kan ta lite salt i vattnet om man känner att man vill få i sig lite mineraler till exempel. Men den typen av fasta är den vanligaste fastan, skulle man kunna säga. Och tittar vi på den här 16 timmars fastan som jag nämnde där, så oftast handlar det om att bara hoppa över en måltid. Så istället för att äta 3 måltider per dag, frukost, lunch, middag, så äter man kanske lunch, middag eller frukost, lunch.
Och ska man göra det liksom varje dag hela livet?
Man kan bestämma lite själv hur man gör. Jag fastar varje dag runt 18 till 20 timmar. Så det är... Det är en fasta som jag tycker passar mitt liv. Men när jag började fasta så kände jag så här att nej, men det här kommer aldrig funka. Jag måste ha min frukost. Så jag utökade min fasta successivt. Så jag började med kanske 14 eller 12 timmar och sen 14 timmar och sen så gick jag upp till 16 timmar. Och sen har jag fastat väldigt långa perioder också, typ max 5 dagar.
Då har jag sett det.
Och kroppen är funtad på ett sånt sätt att den ska kunna klara av att... fasta längre perioder. Annars skulle vi dött när vi var eller våra förfäder skulle ha dött när det var brist på mat under vintern.
Precis,
och sådana här saker.
Men
i dagens samhälle så har vi ju tillgång till mat hela tiden. Så vi triggar inte riktigt igång de här gamla biologiska processerna som är hälsosamma för oss på olika sätt. För man kan se det som att det är när vi äter så drar vi igång anabola processer i kroppen. Och anabola processer är uppbyggande processer där kroppen vill växa på olika sätt. Dels storlek på muskler, men det är också storlek på fettceller. Fettcellerna ökar i storlek. Cancerceller kan öka och såna här saker. Den andra delen, när vi inte äter, då går vi in i ett katabolt tillstånd som är ett reparationstillstånd, skulle man kunna säga, där kroppen börjar ta städa i kroppen, och istället för att växa så ställer man bort smuts och såna här saker som inte funkar. Men de flesta människor är för anabola och för lite katabola. Och det gör att, det kan man till exempel se på att övervikten i världen, antal överviktiga, det bara ökar och ökar. Och även det här med livsstilssjukdomarna och såna här saker, det går ju också lite ner i åldern och såna här saker. Men går man in lite mer i de katabola bitarna så minskar man vikten, man håller också livsstilssjukdomar och sånt borta. Så det är väldigt spännande områden egentligen, de här bitarna.
Verkligen. Ja, det är ju liksom, du är inne nu att gå runt och kanske inte äta, men dricka smoothies eller latte, och det har ju varit länge, men att man alltid har någonting i handen. Folk, ja, men alltså där, går runt och äter. Samtidigt är det ju, ska man ju vara smal och snygg. Det kan ju vara det är en svår kombination. I och sig, dricker man bara smoothies kanske det håller, men oftast åker det ner andra saker också. Och det är så tillgängligt överallt, så att även sånt som inte behöver.
Och sen så kan man ju vara smal fast ohälsan inombords. Ja,
precis. Fet på insidan, som jag säger. Alltså att artärer och så inte alls på bra, men det syns inte på utsidan, inte ännu. Och vissa håller sig ju väldigt smala hela livet, men kan få hjärt- och kärlsjukdomar eller annat som är kopplat just till, till den fetma som inte syns. Förlåt, vad säger du?
Och sen är det ju också det här med att när vi var yngre, eller ungdomar, de klarar ju av att kanske slarva lite med de här fem grundpelarna. För kroppen är väldigt bra att återhämta sig och laga olika skador och sånt som uppstår när man är ung. Men ju äldre vi blir, desto sämre funkar de här reparationsprocesserna, och då får man hjälpa kroppen på olika sätt att reparera. Så då kan man inte vara lika slarvig som man var en gång innan, för det påskyndar åldrandet.
Ja, det var en kollega och väninna som sa det. Ja, efter klimakteriet då kan man ju träna hur mycket som helst, det gör ingen skillnad. Det kändes lite tröstlöst. Så att det blir väl någon slags platå. Men som sagt, när vi inte äter så städar kroppen, och när vi sover så brukar vi inte äta, förhoppningsvis. Men hur, tips för att sova bra då? Bara lägga sig och sova.
Om vi tar det med biohacking kopplat till sömn då. Ett klassiskt problem kring sömn är att det finns ju många. En kan ju vara att man har svårt att sova. En annan kan vara att man vaknar mitt i natten och har svårt att somna efter det. En tredje kan vara att man vaknar trött och är trött under dagen, till exempel. Och om man ska biohacka till exempel exempel de här bitarna, så skulle jag säga att det handlar om att börja titta på mätverktyg. Att, för om man inte vet till exempel vad som är åt rätt håll eller inte. Mätverktygen hjälper oss att få en lite bättre känsla om vi rör oss framåt eller bakåt. Och som biohacker så försöker man mäta, samla in data. Och ett sätt till exempel att samla in data. Det är, många biohackers har till exempel någon form av att de mäter kvaliteten på sin sömn.
Mm.
De kan ha en form av ring,
mm.
en aura ring eller ett armband eller någon annan manik då som mäter kvaliteten. Jag använder inte sådana externa verktyg, men jag har tänkt på att använda, men på något sätt, jag gillar inte att ha någonting som håller på och mäter hela tiden. Jag vet inte, det är någonting elektroniskt som håller på och mäter hela tiden. Det bara känns inte helt rätt. Men så som jag i alla fall mäter min sömn, det är att en gång i varje söndag så betygsätter jag egentligen min sömn på en skala från 1 till 10. Och om min sömn börjar bli sämre, då kan jag börja betygsätta min sömn varje dag för att få lite känsla när sömnen är dålig och så här. Och skulle det till exempel bli, det är väldigt viktigt på något sätt att få försöka hitta den här grundorsaken. Varför sover jag dåligt eller varför vaknar jag på natten? För lyckas man hitta det så kan man också lösa grundorsaken. Men ett problem som vi tidspressade människor gör, det är ju att istället för att leta grundorsaker så tittar vi på symptomen. Hur kan vi lindra det här? Jo, en sömntablett. Okej, vi tar det och så sover jag jättebra. Och så lever man vidare. En biohacker undviker och attackera symptomen det första man gör. Sen i vissa fall, om man till exempel mår dåligt eller såna här saker, så är medicin bra att ta för att lindra symptom så att man orkar klara av
att
sitt
ta
liv.
Ta i problemet.
Exakt.
Mm.
Så, men att sopa undan problemet under mattan, det försöker man undvika då.
Mm. Ja, men det var jättebra tips ju. Betygsätta sömnen varje söndag 1-10 senaste veckan. Det är ju kanonbra.
Och sen så blir det, vi säger då att det blir att man märker att på måndagar är det, eller på söndagar så är det väldigt svårt att sova till exempel. Och det, när man börjar gräva i det hela så kanske man märker att man har tagit sovmånar på helgen, vilket minskar sömnbehovet. Vilket i sin tur gör ganska naturligt att man inte sover så himla bra på måndagen. Och så får man en lite sämre start på den veckan. Och det kan ju ta sin lilla tid att återhämta och få den här regelbundenheten.
Mm. Jag tänker att svårt att somna på söndag kan också bero på om man är stressad över jobbet.
Mm. Yes.
Kom in på stresshanteringen,
ja,
där.
Det, alltså. Det är jättebra.
Men precis som du säger, också rutin, alltså lägga sig och gå upp samma tid varje dag, det är ju kanonbra. Men som sagt, det kan ju vara andra faktorer som gör att man inte sover eller inte då kan somna för att man har söndagsångest.
Ja, och där kan det ju vara att vi kom in lite naturligt i det här med stresshantering då, att många människor har ju väldigt mycket att göra och kanske också ställer ganska höga krav på sig själva. Det blir lätt för mycket där. Och på samma sätt som med sömnen så är det bra att försöka hitta någon form av mätverktyg även där. Och återigen, för mig då så betygsätter jag varje söndag min stressnivå, hur den har varit över veckan. Märker jag att den ligger dåligt, så kan jag börja gå ner och titta varje dag. Och på så sätt försöka hitta grundorsaken. Och i vissa fall så vet man grundorsaken, att ofta så är det ju att man tar på sig för mycket. Och lösningen är att börja säga nej, helt enkelt. Att göra människor besvikna. Vi människor har ju lite svårt att säga nej när någon frågar, kan inte du göra det här? Så, men att jobba på att säga nej, det tror jag är en väldigt bra sak som kan sänka stressnivån. Och sen också just det här att vi kan alltid på något sätt göra en uppgift ytterligare när vi är klara med en annan. Och så på så sätt så flyttar vi fram fronterna hela tiden. Och så man kan ju jobba hela tiden i princip, ända tills det är dags att sova. Men där är ju bra på något sätt att försöka sätta gränser. Att man sätter att ja, klockan 7, så då stängs datorn. Då, och även om det är jättemycket mer att göra, så då stängs det. Och då, så får man börja nästa dag igen. För det, pressar man sig mer så kommer man åka på förr eller senare
en utmattning. Ja. Ja, och man är ju inte effektiv till slut heller.
Nej. Mm.
Det, man får bara jobba fler minuter, men det blir inte mer gjort.
och där är det ett annat bra tips egentligen kring stresshantering. Jag gick också KBT kring stresshantering. Och sömn i ett annat tillfälle när jag hade svårt att sova. Och där finns det olika nättjänster. Livaanda.se är en väldigt bra tjänst, tycker jag, som har hjälpt mig genom livet. Så,
är det stresshantering?
De har lite olika KBT-inriktningar. De som jag har gått där är förbättrad sömn och sen en annan för stresshantering. Så det, de kan jag varmt rekommendera. Och de kostar härligt. Inte så himla mycket heller. Jag tror att de ligger på 500-600 kronor för... om det är 10 veckors period som man kör detta. Och de har hjälpt mig väldigt mycket i alla fall.
Härligt. Det finns ju lite olika varianter. Jag jobbar ju med stressprogrammet som Pappli tillhandahåller, som är baserat på ACT, som är utvecklingen av KBT som jag säger. Men det är KBT-baserat. Ja, så att det är ett 8 veckors program. Så den finns ju olika varianter. Det beror på vad man är ute efter och så. Så att,
men hur har lite inriktar du dig till privatpersoner och så här också? Eller?
Ja, du kan vara privatperson. Nu har jobbat mest med företag. Ja, men det går alldeles utmärkt som privatperson också. Så att... och man kan göra programmet helt själv, men det är också väldigt bra om man har någon som coachar. Antingen om det är team då, eller grupp, eller individ. Men det är självreglerande annars. Men Men som sagt, det är alltid bra att ha någon att hålla i handen. Ja. Speciellt när jag är ute på arbetsplats och man ska göra liksom som en jobbgrej. Då behöver man någon som håller ihop det hela. Annars så blir det ju spridda skurar lätt. Det finns ju så mycket annat att göra än att hantera sin stress.
Men det är en viktig, viktig bit egentligen. Man märker det i företagsvärlden att man vill mycket, det pushas på mycket, och om medarbetarna börjar tappa de grundpelarna så påverkar det ju företagets framgång långsiktigt.
Så ja,
det är ju inte bara att byta ut en medarbetare som har bränt ut sig, utan det är mycket kostnader och sånt bakom också.
Ja, och det är liksom lång tid innan, kanske ett år innan själva sjukskrivningen, eller ännu längre tid som den personen har mått dåligt, och hur det har då påverkat dens insats, kollegornas insats, relation mot kund kanske, och så vidare och så vidare. Och sen är det hela sjukdomsprocessen, och sen ska man tillbaka och så. Så att det är ju, det där är ju en jättestor fråga, och pandemin har ju inte gjort det lättare. Och även märker jag att i vissa organisationer blir det lättare konflikt också när man har suttit online. Inte överallt, men på vissa ställen är det väldigt, vad säger man, nerven är lite på utsidan. Det behövs inte mycket. Man textkommunicerar och det är lätt att man feltolkar.
Ja.
Man slänger iväg något meddelande och så är det någon som är trött och stressad som läser, går igång.
Mm.
Och sen har det där blivit en jättegrej av en fjäder.
Mm. Men, det området är ju, ja, där finns det ju mycket, mycket att göra. Människor funkar ju mycket sämre också när stressen blir långvarig och fattar sämre beslut och irritation och sådana saker ökar som du var inne på. Så där är det ju att lära sig att stressa rätt, att ge sig tid för återhämtning och så. Men, för det är stress inte negativt, det är bara sättet hur vi stressar som gör att det blir destruktivt för oss. Ja. Då.
Och bristen på återhämtning, det är där ofta det faller. Och, stor fråga.
Ja, där kan man prata mycket.
Ja, kärt ämne, ligger oss alla nära. Motion har vi inte pratat om. Vi var inne på det lite där. Man köper gymkortet i januari, vilket inte jag gör kanske, men många gör det. Och sen händer inget.
Ja, nej, men där är det ju, där finns det ju lite olika mål som man kan ha inom det här med träning. En kan ju vara det här med att komma igång med träningen. En annan kan vara att bli prestera fysiskt bättre, till exempel springa maraton snabbare, till exempel. Ett annat område kan ju vara att musklerna ska bli större eller någonting sånt. Och samma sak där då, så blir det att försöka hitta olika mätvärden. Just träningsvärlden tycker jag har kommit väldigt långt egentligen i biohacking, utan att kanske veta om det, att de biohackar. För det finns jättemycket bra information och sätt, olika sätt hur man kan mäta sin progress och såna här saker. Så till exempel när det kommer till muskler, så vissa använder sig av såna här träningsdagböcker där de skriver ner hur de har presterat, hur mycket de har lyft, antal repetitioner och såna här saker. De använder måttband för att mäta storleken på musklerna och våg och sånt. Och när det kommer till prestation så blir, där är det ju, man mäter puls, man mäter tiden, och där kan man ju också lägga till olika subjektiva mått, till exempel hur trött kände jag mig när jag sprang det här loppet, Hade jag en jämn energi eller hade jag dippar? Och, ja. Så där finns det ju massa olika sätt egentligen att försöka identifiera progress då. Mm. Och när det kommer till att komma igång då, där då olika mätverktyg, där finns det till exempel olika appar, vet jag, när man kan sätta upp sina vanor. Om inte jag minns rätt, jag vet inte om du också praktiserar det för länge sedan, Albert Hovo, han har ju en Excel.
Precis, den är precis, den delade jag för några veckor sedan till en kommande gäst i podden här.
Ja, spännande. Ja. Och den, du kan ju förklara den Excelen, du har ju bra.
Jag har använt den, jag har gjort om den för jag lyfter inte skrot på gym.
Nej.
Och du har säkert den är mer färskt minne, men det handlar liksom om dels första sidan i Excelen handlar om den andra utvecklingen, personliga, alltså mentala utvecklingen och även intellektuella kring läst böcker och välmående och sådana faktorer som man fyller i då dag för dag.
Mm.
Och sen så får man vikta det själv då baserat på vad som är viktigt för mig.
Mm.
Så att man samlar poäng. Hur länge sedan jag använde den nu, men jag tyckte det var jätteroligt. Jag är på väg att börja använda den igen. Mm. Och sen andra bladet, det handlar om träningen då.
Mm.
Och i Alberts fall så var det mer bänkpress och sånt, om jag inte minns helt fel. Och det håller inte jag på med, utan då är det mer minuter. Eller det kan vara promenad, meditation, sådana saker. Så att man lägger in det som är viktigt för en själv. Och ja, man följer upp sig själv. Och så och
man får väl poäng sen.
Ja, man får poäng då.
Mm.
Det är väldigt sinrikt skapat det här. Men att jag får ju själv avgöra vilka moment är viktiga. Låt säga att jag har löpning och yoga som träning.
Mm.
Då får jag ju vikta dem. Vi säger att jag har löpning, yoga och meditation.
Mm.
Visst, vi tar det. Då får jag vikta, liksom, är de 33% värda allihopa, 33,33, eller är löpningen mer värd?
Ja, just det.
Då får jag mer poäng för löpningen för meditation, eller tvärtom.
Ja, just det.
Och sen så summeras det här upp ihop då, dag för dag, och vecka för vecka och månad för månad. Och så kan man följa upp och se. För det är så lätt det här att man börjar, som vi pratade om förut, man tappar, man har rutiner. Och så tappar man dem och så, det var inte så farligt, det var bara en dag. Så kom man på, det är ju 2 veckor som jag inte har tränat eller mediterat eller ätit bra.
Mm.
Så att man får ju lägga in det som är viktigt för en själv. Men jag tycker det är en fantastisk Excel-fil. Jag kan ju lägga länken här, tror jag också, i avsnittet sen.
Ja, men det är som sagt, jag har inte använt den själv, jag har sett den, och just det här med att lägga in till exempel läsa en bok eller gå ut med skräp och lite såna här saker, eller tvätta eller vad det var, att man kan lägga in olika vanor som man vill bygga upp, och sen så ger man poäng då. Det tyckte jag var väldigt spännande, och på så sätt så kan man då följa upp progressen på ett bättre sätt.
Och även kopplat till relation. Det var precis när du sa, nu kom jag på, Albert hade ju någonting, du sa med skräp, att städa lite 10 minuter varje dag, för han hade nog fått skäll av sin flickvän. Då förbättrar det relationen, om han kommer ihåg då att varje dag plocka undan lite grann. Och så, och då blir det ju bättre välmående.
Ja.
Så att, det beror på vad som rör sig i ens liv.
Ja.
Ja.
Nej, men som sagt, då, just att lära sig att bygga starka vanor i sitt liv, det skulle jag nästan säga är ett så viktigt fundament för oss människor. För det tar väldigt mycket kraft att hela tiden starta om från ruta noll när man har när man startar, det är lite som en raket egentligen. Det går väldigt mycket kraft att flyga upp i luften i början, men sen när man väl är uppe så krävs det inte så himla mycket energi. Men då vill man ju inte att raketen ska störta, och så får man laga upp raketen och tanka den, och så får man starta det igen. Mm. Så det är, om man väl kan bygga fler vanor, så ja, då kan man bygga rätt mycket olika bra vanor i sitt liv, istället för att hålla på och kämpa med en vana som inte riktigt sätter sig.
Man lägger en bra grund, det är som grunden på ett hus, fundamentet. Så. Men sen också komma ihåg att inte slå på sig själv när det dippar, utan att det är liksom, ja, det är nya tag liksom. Att,
ja, exakt. Det är bara att ta upp det.
Ja, det är, det är så att man inte blir fanatisk och så där. Det är ju lätt att man liksom fastnar i detaljer. Nej, men det går inte om man inte får exakt den där saltet eller kanelen eller och då rasar världen, utan när man får ta det man har och göra det bästa av. Man får ta den tid man har. Har man en kvart om dagen, så använd en kvart om dagen.
Just det här med att försöka förenkla vanorna på olika sätt då, så att de inte blir lika svåra att göra. Som till exempel, jag hade svårt att hitta tid för att träna, och så jag kämpade ganska mycket med det. Men sen så när jag började fasta till exempel, så helt plötsligt så hade jag, när jag hoppade över en måltid, så fick jag en timme extra varje dag som jag kunde använda till att träna. Och så på något sätt att försöka hitta olika sätt hur man kan förenkla det hela. Då är det med träning igen, så kan det vara att man har svårt att ta sig till gymmet. Ja, kan man göra träningen hemma? Nu finns det ju väldigt mycket hemmagym som aldrig används. Man har byggt upp och så här. Men på något sätt att, kan man göra saker och ting enklare i alla fall, så att inte när det blir tufft och motivationen tryter, att man inte gör dem.
Mm. Jag brukar ta det exemplet Maria Kraka som friidrottare. När hon var föräldraledig med sin bebis då, var hemma i lägenheten, då tränade hon i hallen på en kvadratmeter. Där stod hon och sprang. och sen gick ut och tävlade. Så en kvadratmeter, nej, men ändå elitidrottare.
Det är häftigt.
Det brukar jag ta med mig när man tänker så här, men det går inte. Jo, det går.
Exakt. Ja, men det är ju som sagt, vi har olika förutsättningar och så här, och ser man problem så blir det
så
ju lätt
de.
Att man, ja, så finns det. Ser man möjligheter som hon gjorde där, så kan man lösa de utmaningar som man har.
Precis. Så. Ska vi summera av allt bra du har berättat och delat? Tre bästa tipsen från Christer Kauppi för att biohacka.
Om att biohacka, jag tycker i alla fall första tipset skulle jag säga att försöka få ordning på de här fem grundpelarna. Sömn, motion, stresshantering, kost och fasta. Får man det på plats så har man en riktigt, riktigt bra bas för ett bra välmående och bra hälsa i livet då. Det andra som vi också snuddat lite på skulle jag säga, att lyssna på tidiga signaler. Att om vi säger att man får lite sömnproblem till exempel. Eller att axeln börjar verka för att man sitter för mycket framför datorn eller någonting annat. Att inte bara köra på utan lyssna på de signalerna. För det kroppen signalerar när saker och ting inte funkar. Och det är nästan lite som att sätta handen på en varm spisplatta och strunta i att lyssna på de signalerna. Och struntar vi i det, då skadar vi oss. Vi bränner oss.
Mm.
Så det är som sagt, lyssna på kroppens signaler. Vi behöver inte alltid hålla på att mäta saker och ting, utan kroppen signalerar också när saker och ting inte funkar. Ett sista tips. Eller egentligen det här med nyfikenheten skulle jag säga. Var nyfiken eller bli nyfiken kring hur det fungerar och hur du kan fungera bättre. Och gör den resan tillsammans med andra, för då blir det också mycket roligare.
Verkligen. Bra tips. Kanon. Tack så mycket. Christer, du har skrivit böcker också. Två digitala böcker om fasta. Och sen kommer det, törs vi säga det, det kommer en till bok.
Ja, det kommer komma en tredje bok. Men det blir om några år då.
Så, ja.
Och den tredje boken kommer handla om egentligen raka motsatsen till fasta och äta egentligen då. Äta och träna.
Äta och träna.
Ja.
Och vart kan man få tag på dina nu då digitala böcker eller om man vill komma i kontakt med dig?
Jag har en hemsida som heter masterwanting.se. Och just nu så det här året så finns det också en bra kampanj på de böckerna. Man kan få båda böckerna för 98 kronor istället för 496 kronor.
Mm.
Så det är en riktigt, riktigt bra,
bra deal. Där.
Bra deal, ja.
Verkligen. Så då kan man läsa mer om fasta. Man kan läsa mer på din hemsida. Och ja, man får väl höra av sig till dig om man vill ha hjälp.
Yes. Ja. Jag finns på de flesta sociala kanaler. Så det är bara att söka efter Christer Kauppi så hittar man mig.
Det är inte så stor konkurrens om namnet när man googlar på dig.
Nej, det är... Ja, en engelsman, för att komma ihåg mitt namn då, kanske inte riktigt stavningen då, men för att komma ihåg mitt namn, Kauppi då, så var det en engelsman som sa, men det är ju Kauppi, det är en ko som pissar. Ja, så Christer, kon som pissar.
Ja.
Tänk på det.
Får ta det som mellannamn.
Ja, vilken grej. Exakt.
Ja, men tusen tack Christer, väldigt inspirerande. Och får vi se hur många som börjar biohacka nu då, stort eller smått. Det får väl framtiden utvisa.
Yes.
Men det är spännande värld.
Stort tack.
Tack snälla. Thank you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.